saying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. Ni lyssnar nu till Radio Tyresö och det här är ett program i serien Tyresö växer. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och dagens gäst, Mats Lindblom, välkommen hit igen. Tack. Mats.
Tack för det. Mm.
Ja, vi har ju nästan en liten serie här du och jag när vi pratar stadsbyggnadsfrågor, lite återkommande.
Mm, ja, det är inte första gången jag sitter här och pratar stadsbyggnad, det är helt rätt. Mm.
Nej, precis. Och jag kollade faktiskt, och senast var i maj förra året, så att det har gått längre tid än vad jag trodde.
Ja, vad blir det? 9 månader kanske?
Ja, där. Ja. Mm. Men det händer alltid saker på det här området. Och det finns jättemycket vi kan prata om, men vi kanske också ska göra en kort presentation av dig, om det är någon som inte vet vem du är i det här sammanhanget.
Ja, okej. Okay. I det här sammanhanget så är jag då är ordförande i stadsbyggnadsutskottet. Men jag är också vice ordförande i kommunstyrelsen. Det har ju också bäring på stadsbyggnadsfrågor. Jag representerar Liberalerna, det tror jag är känt. Och jag är inne på mitt, vad blir det, 6:e år då i den här rollen faktiskt.
Mm. Så du börjar bli ganska varm i kläderna.
Ja, men lite koll har jag börjat få faktiskt. Ja. Och det är bra att ha lite kontinuitet, för det är ganska långa ledtider när det gäller stadsbyggnadsfrågor. Så att
verkligen.
Mm. Det kan vara en fördel att ha varit med en liten stund. Då kan man projektens historia också.
Just det. Stämmer. Ja, jag tänkte vi ska börja prata om nytt kommunhus, eller ska man kalla det nygammalt?
Nej, man ska nog kalla det ett nytt kommunhus faktiskt. Det är det vi... Det förvaltningen gärna poängterar, att det här blir ett helt nytt kommunhus faktiskt, även om det kommer att finnas på samma ställe som det gamla, om man uttrycker sig på det sättet.
Mm. Men stommen och sådär är densamma? Det är mest internt liksom, eller invändigt, som det kommer att ske förändringar? Eller?
Ja, alltså det är ganska stora förändringar. Det man behåller är liksom det bärande skelettet till hus egentligen. Sen så blåser man ju ut alla våningsplan och liksom väggar, och till och med fasaderna kommer att ändras ganska dramatiskt. Så att det är verkligen ett nytt kommunhus i det gamla skalet, kan man säga.
Mm. Det här har ju diskuterats ett tag då, och det har ju varit lite hemligt nu här kring det här. Jag träffade ju kommunchefen här för någon månad sedan och hon sa att vi kan inte berätta än vad det skulle bli. Men nu är det då ute. Och ni har ju haft, alltså enligt hemsidan så står det att ni har haft konkurrenspräglad dialog, alltså med flera aktörer. Hur har ni jobbat med själva liksom processen?
Ja, alltså den konkurrenspräglade dialogen är en sån här upphandlingsmetod som man kan använda i det offentliga. Och den har ju förvaltningen valt av olika skäl då. Exakt hur det går till, det får hon egentligen fråga kommundirektören då, som har jobbat med det. Men anledningen att hon inte kunde svara på dina frågor om hon var här för någon månad sedan, det var att det befann sig mitt under den här upphandlingen. Då är det ju upphandlingssekretess på alltihopa. Så att i det skedet har ju inte politiken varit inblandad överhuvudtaget. Däremot så har vi varit i tidiga faser, för att det finns ju en bred politisk uppgörelse om att vi ska ha en så kallad inhyrningslösning för kommunhuset. Att vi inte ska bygga egen regi och äga huset då. Utan vi låter en annan aktör bygga och sen skriver vi ett långtidshyresavtal helt enkelt. Mm. Och det har varit en bred politisk överenskommelse, så det har varit inriktningen då på den här upphandlingen. Och det har ju varit liksom ett fundament i det här upphandlingsunderlaget som har gått ut till alla potentiella aktörer.
Men sen, alltså den slutgiltiga lösningen, där antar jag ändå att politiken har varit med och satt ner foten, att det är det här vi tror på.
Alltså, egentligen inte faktiskt, utan förvaltningen väljer utifrån sina kriterier då det förslag man tycker är bäst. Och sen har man ju förhoppning då att det går att få ett politiskt stöd för det. Så det är på den vägen. Vi har liksom inte haft någon insyn i det här alls under själva upphandlingsskedet. Det får vi inte ha heller alltså.
Men de kriterierna då som var uppsatta, där var politiken med där och satte dem där?
Ja, där har vi varit med och tyckt till om de kriterier som fanns och hjälpt till att prioritera utifrån våran syn på det hela då. Dels, vi representerar medborgarna, då har vi liksom ett ansvar för vad vi tror att är en bra lösning för Tyresöborna när det gäller ett nytt kommunhus och vilka funktioner som ska finnas där. Och sen har vi också ett visst egenintresse. Politiken ska ju också verka i det här huset. Det är ju vår arbetsplats också då. Så att de parametrarna finns där också.
Mm. Och kan du säga något mer om de kriterier som var uppsatta? Ekonomi var förstås en sak.
Ja, ekonomin förstås, att det ska vara en rimlig kostnad för Tyresöborna att ha det här kommunhuset. Det skulle vara moderna verksamhetslokaler förstås, som gör att vi kan attrahera rätt personal egentligen. Det är ju liksom betydligt trevligare att komma till en arbetsplats man känner att det är modernt och fräscht och liksom nytänkande. Sen skulle det vara flexibelt så att man kan liksom, man ska ju hyra här under mycket lång tid. Och det är klart att kraven på lokaler kommer ju ändras över åren, och då vill man att det här ska vara något sådär framtidssäkert i alla fall.
Mm.
Och sen finns det ju lite andra funktioner. Vi vill ju öppna upp kommunhuset här för kommuninvånarna på ett annat sätt. Så att delar av kommunhuset, där var mycket samlingslokaler och sånt, att det ska vara mer tillgängligt och man ska kunna hyra lokaler som en förening eller organisation i kommunhuset då.
Det finns ju ett stort intresse att man ska ha någon slags kulturhus, men, men vad jag förstår så blir det inte där. Det blir inte så, men det blir ändå någon typ av mera lite publika ytor, ja, eller alltså, någon scen.
Nej, vi ska inte kalla det för kulturhus, men vi har ju ambition att kunna ha en större sal i det nya kommunhuset då, där vi från politikens sida kan ha våra fullmäktige möten. Och de är viktiga inte bara för oss, utan det ska ju vara väldigt tillgängligt för medborgarna. Det är ju fritt tillträde till fullmäktige, det skulle vara lätt att komma dit och sådär va.
Idag är det ju gymnasiet.
Det ligger på ett annat ställe, ligger inte helt centralt och sådär. Och i den lokalen, vi kan inte bara bygga den för att vi ska ha ett möte den gången i månaden, utan där finns det ju stora möjligheter att ha evenemang och grejer då. Med scen och det går att dela av lokalen sen också. Så att det blir en ny resurs verkligen för Tyresöborna att ha den här stora samlingslokalen, alternativt scen då.
Mm. Innebär det här att ni behöver så att säga sprida ut er mer på marken, att det blir liksom tillbyggnader runt det befintliga kommunhuset?
Nej, egentligen inte, utan det blir precis lika många våningar som idag. De kommer bindas samman lite bättre med såna här interna trappor och sånt där. Det är inget som kommunmedborgarna kommer att se nyttning av. Men det blir mycket mer effektiv yta då. Man kommer jobba aktivitetsbaserat, så alla kommer inte ha varsitt rum som idag, utan det blir flexkontor så att säga då. Och sen så kommer också lokalutnyttjandet bli bättre när det gäller de här samlingslokalerna och den här stora, ska jag säga, stora lokalen där man kan ha en scen och sådär.
Mm.
Så det blir mycket effektivare utnyttjande och det kommer vara mer människor i kommunhuset oftare, om man säger så.
För att många såna här kontorshus från, ja, som är byggda från 60-70-80-talet rivs ju idag på grund av att det är väldigt låga takhöjder och att det kan vara väldigt svårt liksom att förena med de moderna krav som finns med anledning av luft och sprinkler och alltså de här kablagen ska in och sådär. Och att det kan vara väldigt svårt att lösa, och dessutom är ju det här ett liksom ganska utsträckt hus och det kan också innebära komplikationer. Har det här diskuterats liksom att...
Ja, just det. Det finns ju naturligtvis en lista med för- och nackdelar för den lösning som har valt. Och det är klart, befinner man sig i en befintlig alltså byggnadskonstruktion då, så är takhöjden går ju inte så mycket åt. Men den är ändå okej i kommunhuset som det är idag. Ventilation bygger man ju om helt och hållet. Sådär, va? Sen får ju huset är lite kanske mer vertikalt i sin struktur. Alltså det är kanske fler våningar än vad man egentligen skulle vilja ha idealt sett då. Men det går att lösa det också.
Mm.
Så att fördelarna överväger definitivt nackdelar.
Så du känner att ni har ändå fått försäkringar om att det här med liksom luft och sådana grejer, att det går att lösa liksom?
Ja, det är ju inget, alltså hur ska vi granska det politiskt? Jag menar, det tittar ju förvaltning på om det här blir en bra lösning, och de är nöjda med det här. Så att.
Mm. För enligt kommunens hemsida så är det Stenhusfastigheter, och det är väl Skandia då? Är det inte så?
Nej, det är inte Skandia. Skandia är ju centrumägaren.
Jaha, okej. Okay,
men själva kommunhuset ägs ju inte av centrumbolaget.
Nej, så är det inte, nej. Och vad är det här för bolag då? Alltså, är det ett känt bolag så att säga?
Ja, det antar jag. Jag är inte helt insatt i det, men det är ju nog inget konstigt med det. Det har ju bytt ägare någon gång också, det här, va? Kommunhuset. Men det
känns som en seriös ägare.
Ja, det är en seriös aktör. Absolut.
Vad jag liksom lite grann är ute efter, det är ju att det har ju diskuterats nu på sistone en del.
Ja.
Vem eller vilka aktörer är det som äger våra fastigheter som disponeras av offentlig sektor.
Ja, du tänker så. Ja, just det.
Och till exempel i Södertälje så har det visat sig då att tingsrätten då, där de sitter, de ägs ju av, alltså det finns kriminella personer som äger där då.
Ja, ja.
Och då kan man ju naturligtvis också fundera på vem äger det här bolaget och kan det komma att säljas till kineser och så vidare. Är det här någonting ni har diskuterat?
Nej, inte på sista tid faktiskt. Det är väl sånt som man absolut borde lyfta upp sen innan man fattar det allra slutgiltiga beslutet här. Men det här borde förvaltningen ha tittat på. Men det är ingenting som har kommit upp för diskussion faktiskt.
Nej.
Så jag kan liksom inte säga att hur det förhåller sig heller.
Du, och hur ser tidplanen ut för det här nu då?
Ja, det är ju så här att när man ska börja bygga det här, då måste man ju flytta ut den verksamhet som finns där idag. Och det är väl ytterligare en sån här komplikation med att man bygger i samma huskropp. Hade man byggt ett helt nytt kommunhus, antingen egen regi eller låtit någon annan göra på en annat ställe, då hade man kunnat suttit kvar med verksamheten tills det nya stället är klart och sen flytta in dit då. Komplikationen här är att man förstås måste evakuera verksamheten till några andra lokaler under byggtiden. Och sen flytta tillbaks in i huset då, eller in i det nya huset. Så det blir två flyttar istället för en.
Ja, och det är ju jättespännande. Hur ska ni lösa det då, undrar man ju. Blir det baracklösningar då, eller vad blir
Nej,
det?
Nej, jag tror att det blir en kombination. Alltså kommunen har ju ändå en del lokaler. Det finns lokaler nere vid Masten. Erikssons gamla lokaler då, som är tillgängliga. Och det finns ju lokaler nära centrum här i Björkbacken som också står tomma. Det här gamla omsorgsboendet som inte drivs längre där. Och sen finns det ytterligare lite kommunlokaler. Det är en grej att kommunen idag är spridd på väldigt många olika lokaler. Så vid en sån här evakuering så kanske man kan knö in lite mer människor i de lokaler som faktiskt finns utanför kommunhuset. Men det här är någonting som man jobbar på och planerar. Men vi har fått indikationer på att det här finns det en lösning för. Men det är klart, det kommer inte fungera idealt här under byggtiden. Utan det blir lite bök förstås, det gör det.
Och när ungefär är tanken att det här ska vara klart då?
Ja, vad jag har fått höra så skulle det ta ungefär 2 år att göra det här. Och då gäller det sen då att när det är dags att starta då. Och då finns det lite olika, det här är inte bestämt på något sätt. Men det kan vara kanske hösten 25 eller möjligen våren 26 eller någonstans däremellan. Att det är då man liksom säga flyttar ut. Och sen ska det då om alla planer går lås skulle ta ett par år. Och hoppas att det inte blir allt för stor försening på det heller då.
För att det är något beslut som ska tas nu i april, eller hur?
Ja, just det. Det är att gå vidare med det här. Alltså det finns ju ett så kallat villkorat tilldelningsbeslut. Det vill säga att förvaltningen har bestämt vem det är som ska göra det här och vilken lösning man ska ha. Och då kan man gå ut med det offentligt med förbehållet då att politikerna skulle kunna få någon annan idé för sig då. Utan att det blir några skadestånd och sånt. Men tanken är att vi ska fatta det här beslutet lite senare i år.
Och vad blir hyran då? Vet ni det?
Det är nog ingenting som jag kan kommentera här faktiskt. Jag tror inte alla förhandlingar om det är färdiga än faktiskt.
Okej, du anar eller vet.
Jo, jag har fått indikationer, men ja. Det vill jag inte gå in på.
För jag antar att det måste ju ha varit en del i så att säga, själva beslutsprocessen att ni ändå har övervägt vilken hyreskostnad det ska bli.
Ja, visst. Alltså, det får inte bli för dyrt. Nej. Så är det ju.
Ja, spännande. Fortsättning följer, kan man säga.
Fortsättning följer, precis. Ja. Vi har inte fattat det beslutet ändå. Nej. Finns det väl anledning att återkomma till det här?
Ja, Mats. Bron över Nyforsviken är ju någonting som vi ändå, tänker jag, måste prata om. Det har ju liksom skrivits en del om det. Och även vi faktiskt på Tyresradion har fått frågor eller medborgare som har sagt att det här skulle vi vilja att ni pratar med politiken om. Vad var det egentligen som hände? Och när beslutet togs då 2016 så var det utifrån en budget på 9,2 miljoner. Och nu vet vi då att det slutade på över 45 miljoner. Vad är dina tankar kring det här?
Mina tankar är väl att man med de siffror du nämnde så jämför man ju äpplen och päron, för att uttrycka mig milt då. Och det här beslutet från 2016, mycket riktigt, det var lite drygt 9 miljoner då. Och det var en extremt tidig uppskattning på själva bron då, med det penningvärdet vi hade då 2016. Sen ska vi säga att investeringsprocessen i kommunen har ju ändrats radikalt sedan dess. På den tiden då fattade man ju liksom ekonomiska beslut i samma ögonblick som man bestämdes för att jo, men det här är något bra projekt, det ska vi genomföra. Idag jobbar vi inte så, utan då har man ju liksom, först lanserar man en förstudie med en separat finansiering till det, och så går man vidare, kanske gör projekteringssystemhandlingar som också har en separat finansiering. Först därefter fattar man ett beslut om att faktiskt genomföra projektet, och då har man en helt annan kalkyl. Om vi jämför då det belopp som vi faktiskt har fattat politiskt beslut om, det var ju då på ungefär 32 miljoner kronor, men, och det blev ju till slut då 45, och då finns det ju en fördyring i det, va? Så att det är väldigt svårt att jämföra med den här siffran från 2016. Vi vet ju alla att det var lite billigare att käka lunch 2016 än vad det är idag, till exempel, på krogen. Det har hänt mycket sedan dess.
Jo, fast kanske inte, vad blir det, femdubbling ändå?
Ja, jag vet, mitt i Tyresö räknar ut att det var 392% dyrare då, när du jämför då 45 med 9 någonting, va? Mm. Men den jämförelsen vill jag hävda är inte relevant faktiskt.
Men du, jag tänker, för ni inom Liberalerna, det här var ju ändå liksom lite grann, ni drev ju den här frågan. Ni satt ju med i styret då, ja. Och, men fick inte med era alliansbröder och systrar, utan fick stöd från andra sidan. Så det här var ju ändå liksom lite grann eran, då, alltså eran käpphäst då, som...
Ja, absolut. Jo, som, men det är vi som var initiativtagare, ja, då, politiskt till. Alltså, idén om den här bron har funnits i 70-talet. Men det var ju vi som tog det politiska initiativet då till att få till det här. Så är det.
Men utifrån så att säga, så som det blev då, för det är klart, och det tror jag de flesta kan skriva under på, att det blir ju väldigt liksom vacker bro, det är väldigt alltså, fint det här med de här spängen och sådär. Men utifrån kostnaden, om man hade vetat pengen idag, hade ni drivit på lika mycket då?
Ja, det är omöjligt att svara på efterhand. Tyvärr är det ju så att väldigt många projekt som kommunen driver kostar mycket mer än man först hade tänkt sig. Och det är kanske ett generellt problem som man måste titta på ur ett annat perspektiv. Varför har vi inte så bra kostnadsuppskattningar i kommunen på allting då? Sen vill jag ändå säga, du sa det att vi inte hade alliansen med oss på det här. Vi hade ju Kristdemokraterna med oss på den här bron. Så att det var en ganska bred politisk skara. Alltså, de som inte var med på det här, det var väl Moderaterna egentligen i stora drag.
Mm. Jo, det är klart. Det var ju de som satt vid...
Och Sverigedemokraterna också. De var inte med på det här. Men övrigt så... Centerpartiet. Men övrigt så hade vi ju stöd liksom av 5 partier. Då. Mm. Sen då, du sa spänger, det är ju också nyckeln till era kostnadsuppskattningen 2016. Det berörde ju endast bron. Och sen så har du, den som har varit där nere har ju sett att bron är ju vacker i sig, men själv när jag går där så måste jag säga att det är liksom spängarna på båda sidor. Det är det som gör hela grejen, det är det som gör det här till en fantastisk målpunkt idag. Den här anfarten liksom till bron från båda hållen. Och den fanns ju inte alls med i kostnadsberäkningar då 2016.
Nej, för det, och det kan man ju bli lite förvånad över, för att alltså, när man såg var bron skulle ligga, så var det ju ändå ganska uppenbart, alltså, att det på båda sidor var väldigt otillgängligt liksom, med berg och klippor och sådär. Så, ja, så någonting var man ju tvungen att göra. Så det var konstigt att man liksom inte tänkte på det från början.
Ja, då. Men det som jag säger, alltså, investeringsprocessen ser helt annorlunda ut idag. Liksom. Det skulle ju naturligtvis visa sig efter en förstudie att man måste lägga rätt mycket pengar även på anfarterna. Sen var ju alltså, när vi beslutade 2016, då var ju absolut inte broläget klart. Det enda vi visste var att vi hade tänkt en bro över viken någonstans, men det fanns ju flera olika lägen för den här bron som sen utreddes. Och det slår ju förstås på hur projektet sen skulle genomföras.
Mm. För det var ju en arkitekttävling då.
Mm, precis.
Och då tänkte jag fråga dig då, när man hade den tävlingen, för det var ju väldigt många som lämnade in förslag då. Mm. Var det bara det estetiska som utvärderades då, eller tog man också hänsyn till liksom ekonomi och konstruktion och så vid utvärderingen?
Ja, det fanns andra kriterier också. Det estetiska var en sak, den skulle vara ganska minimalistisk då, för ja, att den skulle göra så lite så att säga, avtryck i landskapsbilden som möjligt egentligen då. Det fanns ju, den som minns den här arkitekttävlingen, fanns det ju ganska häftiga konstruktioner där själva bron blev grejen. Va? Men här är ju mer att det är naturen som ska dominera var ju tanken då. Sen ska den vara lätt att underhålla. Den ska ju vara säker på alla sätt och vis då, så att det inte skulle bli någon avancerad driftkostnad, att man skulle behöva reparera den hela tiden och sånt här. Det var ju sådana parametrar också. Sen vill vi inte heller ha några pelare nere i vattnet egentligen, utan det skulle ju vara någonting som lämnade vattenspegeln orörd.
För de här spängerna då, precis som du säger, det är ju väldigt vackert, alltså det är ju väldigt påkostat. Hur gick liksom den beslutsprocessen till? Vem eller var togs det beslutet att man skulle just ha den här typen av spänger? För det är ju ändå, alltså inte vet jag vad de kan kosta, 5 000, 10 000 kronor per löpmeter, eller inte vet jag, men alltså ändå väldigt dyra grejer liksom. Var det ett politiskt beslut eller är det ett tjänstemannabeslut?
Nej, alltså vi håller ju inte på att ta politiska beslut om vilket trämaterial eller hur det ska liksom utformas estetiskt, det gör vi ju inte, utan det är ju ett förslag från förvaltningen hur det här ska se ut, och sen finns det en kostnadsuppskattning på det, och de har ju tagit hänsyn till det att det ska liksom integreras fint i naturen, det är därför den svänger så fint mellan träden, det ska ju vara absolut minimalt antal träd som måste fällas för det här och sådär. Så allt det där kombinerat blir en helhetslösning som vi tar ställning till då.
Så politiken beviljar mer pengarna och sen utformningen, det
ja, utformningen är en hurfråga, visst. Och liksom arkitekttävlingen, vinnarna där, det var ju inte heller någon politiker som var med i den juryn liksom. Men det är klart, alltså, hade politiken tyckt att verkligen ogillat det förslag som vann, ja, då har ju saker och ting kommit i ett annat läge, men vi sitter ju inte där och väljer och vrakar bland förslagen, det har vi ju juryn till liksom.
För du var lite inne på det här med underhåll, för jag vet inte om du kommer ihåg, du och jag hade en diskussion för något år sedan när vi pratade om, då pratade vi om de här trapporna uppifrån Klöberget ner mot grottorna.
Ja, det kanske vi pratade
kommer ihåg
om
det? För jag ondgjorde mig nämligen över att de var avstängda under väldigt lång tid, jag tror det var mer än ett år, för att det var liksom bristande underhåll, för det var väl några plankor som var ruttna och räcket var kanske på något håll lite lite sådär, så att det var lite skavankigt och så. Och nu ska jag erkänna att jag gick faktiskt där ändå. Trots att det stod skyltar att man inte fick gå. För har man gått hela den där vägen och så ska man gå ner, och så har man dessutom ett sällskap som väntar där nere. Och då går man där på egen risk förstås då.
Ja, just det.
Men då vet jag att då sa du så här att vi i kommunen har varit lite dåliga på att avsätta pengar för underhåll av just alltså våra
naturreservat
och sådär. För då tänker jag på de här spängerna, för som sagt, de är ju väldigt fina, men de är ju också väldigt påkostade, och jag tänker ju också att om 10-15 år då kommer det ju komma liksom underhåll av det här, just därför att det är ju väldigt mycket trä.
Ja, så är det ju, precis. Men det är alltså, den kostnaden är ju rätt så begränsad jämfört med om man skulle behöva göra stora underhållsåtgärder på själva bron egentligen. Det var det som var kriteriet för den här arkitekttävlingen då. Då tittar man ju inte på, vad jag minns, hur vägarna skulle se ut som var, alltså anfarten till bron.
Nej, själva bron är väl ganska, den är liksom ganska underhållsfri, ska man väl inte säga. Det finns väl ingenting som är underhållsfritt.
Nej, det får man väl leta upp om 20 år när någonting händer.
Ja, precis. Ja, just det. Nej, jag tänker bara att man pratar om hållbarhet, så brukar man ju också väga in liksom de långsiktiga aspekterna vad det gäller liksom underhåll. Och jag då som har jobbat med fastighetsförvalt, vi brukade ibland prata om arkitektens dröm.
Ja, just det.
Du vet arkitekten, som jag vet till exempel en gång en arkitekt kom och pratade om att man skulle ha ett glastak över en entré och det var en svävande moln och det skulle vara så vackert. Ända tills förvaltningen då kommer och säger, ja men så fort det hamnar liksom två löv på taket så måste vi ta dit en skylift liksom.
Okay,
och nu menar inte jag att alla arkitekter är sådana, för det är klart att det finns väl olika typer av arkitekter, men just det här att i hållbarhetsaspekten att också ha med sig det här att man också ska vara lösningar som står sig över tid.
Så är ju tanken här, men trämaterial är ju ändå liksom förgängligt, så till slut måste man göra någonting åt det. Alltså, det behöver inte betyda att det måste bytas ut, men det är klart att det måste ske någon sorts underhåll på det här trät liksom, så att det håller över tid. Det är ju inte konstigt att man sköter om sitt altandäck hemma eller sånt här, va?
Nej, kanske bli lite mer klotter här möjligtvis.
Vi får väl se, jag hoppas verkligen inte det.
Nej, vi
det
hoppas kan man aldrig inte på veta. Det.
Men sen är ju, allting är ju inte riktigt färdigt där heller. Alltså, den som ser, går där ser att det fattas ju någonstans att sätta sig ner. Bänkar till exempel. Och det finns ju en väldigt fin plats där på andra sidan bron, på Tyresta sidan, som skulle kunna bli en fantastisk rastplats i sig då.
Mm.
Och sen händer ju grejer också uppe vid Rundman. Där håller vi på med liksom, försöka få till något arrendesavtal och hitta någon som vill arrendera det där och göra det till målpunkt för Tyresöborna. Och då finns det också möjlighet, för jag har också varit i kontakt med allmänheten om det där förstås. Och det, vi pratade om att det här skulle vara väldigt tillgängligt, men det finns ju en ganska jobbig uppförsbacke när man närmar sig Rundmar. Men den kan ju då faktiskt byggas bort den dagen vi bestämmer oss för vad vi ska göra med Rundmar. För då skulle man kunna dra
rakt fram
iväg. Mm. Men det har man inte velat göra nu, för man vill liksom ha en dialog med en potentiell arrendator och se vad det är för verksamhet som ska vara där, så att man inte bygger någonting som man ångrar sen.
Nej, men du, var spännande, för det här med kulturfastigheterna, det har vi ju pratat om tidigare.
Ja, det.
Men det är inte, det är ingenting som är klart med Rundmars gård än.
Nej, men vi har kommit betydligt längre än när vi pratade senast, för nu har man ett mål att göra det här till ett arrende då, där man vill ha någon som bedriver en verksamhet som är liksom ett besöksmål för Tyresöborna.
Mm.
Man har inte spesat det mer än så, utan jag vet att man försöker jaga tag i någon lämplig arrendator här.
Mm, spännande. Det kanske är något som vi kan återkomma till. För det där jag att många ser fram emot.
Ja, och då när man vet vem och vilken verksamhet som ska vara, då vet man också vad man ska göra åt den här fastigheten och byggnaderna på bästa sätt.
Mm.
Så det är väl nästa steg. Det är en prioriterad kulturfastighet, definitivt.
Verkligen. Ja, vi ska återgå till att prata om det som ni kallar för nämndplan för stadsbyggnad.
Ja, eller för kommun. Styrelsen i nämndplanen.
Jaha, egentligen. Så kallas det till och med.
Det finns ju bäring på stadsbyggnadsfrågor i den nämndplanen.
Ja, och det här är vad ni kallar för prioriterade områden då. Och det här är ju en lång lista, och ja, var ska vi börja tycker du?
Ska vi ge lite bakgrund till den nämndplanen kanske?
Berätta,
man
vad det är
kan ju berätta då att alla nämnder i kommunen då tar ju fram en årlig nämndplan. Och det är liksom en precisering på den här kommunplanen som gäller för 4 år för hela kommunen då. Och kommunstyrelsen är ju även en nämnd. Vi är något övergripande organ, men vi har ju också ansvar för en hel del frågor själva. Och en del är just stadsbyggnadsfrågorna som vi har ansvar för. Och då finns det i den här nämndplanen en intressant, skulle jag säga, bilaga som just beskriver våra prioriterade områden inom stadsbyggnad. Både nästkommande år, men i stort över mandatperioden faktiskt.
Du, är det här den första, alltså vad det gäller de här stadsbyggnadsfrågorna, är det här den första nämndplanen som ni tar under den här mandatperioden?
Nej, vi tar den årligen, så det tog sen inför förra året också då. Men det här är faktiskt första gången som vi har en sån här bilaga med prioriterade områden inom stadsbyggnad.
Mm.
Så att det är lite tydligare styrning kan vi säga nu från politiken, vad egentligen vi vill se ska komma fram i första hand. Vi ska ju veta det att förvaltningen har en, om man tittar på alla de projekt som drivs inom stadsbyggnadsområdet, så är det över 100 objekt. Och det är en imponerande lista när man ser helheten då, och det är så att de kanske inte mäktar med att fixa allting som står på den här listan, och så tillkommer objekt hela tiden, och då kan det ju vara rätt skönt att veta vad är det som är mest prioriterat. Annars kommer vi bara klaga sen från politiken att varför har ni inte jobbat med de här grejerna som vi tycker är så viktiga.
Ja, precis. Ja. Mm. Du, vi träffades ju i samband med Tyresöfestivalen du och jag, och då då antydde du att det fanns en liten oenighet inom styret vad man skulle prioritera, om det var bostäder eller då som ni inom Liberalerna, jag vill minnas att du sa att ni tyckte att samhällsfastigheter var mer viktig. Är det här ett sätt att, har ni liksom enats nu skulle du säga då?
Ja, alltså vi har löst upp det. Det är inte så att objekt står mot varandra, för att alla objekt som finns på den här listan är någonting som alla partier tycker är helt okej att driva. Men sen om du skulle fråga någon företrädare från ett annat parti i styrelsen, så skulle de kanske rangordna de här objekten på ett annat sätt i de här prioriterade listan här. Men samtidigt är det här så pass få objekt så att vi kan få prioritet för allting.
Ja, för här,
så
här
att alla
är det
får
liksom
sitt här och ingen behöver liksom känna att de släpper igenom grejer som de inte vill ha. Utan det här är en, en bra sammanställning som vi är överens med styret. Mm. I ett område som är lite svårt för att vi inte alltid är överens om just stadsbyggnadspolitiken.
Ja, just det. Och här kan man väl säga, här är det ju inte, internt är det ju inte prioriterat, kan man säga så? Eller? I den här listan,
det finns ingen, inbördes rangordning här.
Nej,
för då skulle vi få problem, skulle jag säga. Och det finns ingen anledning, att vi behöver inte ha det heller, för vi kommer att orka med alla de här objekten ändå.
Mm. Ja, vad tycker du vi ska börja prata om då?
Det är ju, jag tycker att
det är en lång lista.
Det är en lång lista. Vad vill du börja med? Samhällsfastigheter eller bostäder? Eller vad ska vi ta?
Nej, men ska vi börja med Lindalshöjden då?
Ja, företagsfrågan kanske vi kan börja med den. Ja, det är lite kul. Ja,
det är ett väldigt stort område och nytt företagsområde, så det är väl spännande.
Det är absolut spännande. Mm. Lindalshöjden, just det. Kalhygget sa vi förut. Det här är ju det område som en gång i tiden tillhörde Stockholms stad, men låg i Nacka kommun, men uppfattades ligga i Tyresö. Och det var väl så alla tänkte till en dag när det här blev avverkat. Och vi behöver inte kanske dra den i det stora i alla fall.
Och då blev det ramaskri.
Då blev det ramaskri och då blev alla varsa att det här faktiskt inte egentligen var en del av Tyresö kommun. Nu har det runnit en massa vatten under broarna och gått ett antal år. Så att läget idag är det att vi har ju köpt den här marken av Stockholms stad. Och ritat om kommungränsen så att området nu faktiskt ligger i Tyresö kommun också. Och i och med att det då ligger i Tyresö kommun så kan vi då utnyttja kommunens planmonopol och göra en detaljplan för området. Och där är vi då, har en bred politisk enhet skulle jag säga, att omvandla det här kalhygget som nu är en ung björkskog skulle jag säga. Att omvandla det till ett företagsområde helt enkelt. Och då finns det en del funktioner som vi gärna vill ha där. Vi tror ju på att lägga en eller två drivmedelsstationer där. Det känns ju kanske inte så framåtlutat att bygga bensinmackar. Men med tanke på att det finns drivmedelsstationer som ligger helt felplacerade i kommunen så är det ganska listigt att flytta upp dem dit. Och de här kan väl på sikt utvecklas till någon servicestation för elbilar kanske, eller vad det kan vara. Eller också får man göra något annat av den marken på sikt.
Precis, drivmedel kan ju vara allt möjligt.
Ja, än så länge är det väl de som behöver fylla på bensin och diesel i sin bil i alla fall en tid framöver. Och sen vill vi också gärna se en möjlighet i alla fall att placera en brandstation där. Det skulle, tror vi, vara gynnsamt för utryckningstider och sånt. Det här är ett beslut för Södertörns brandförsvar egentligen. Skulle vi få upp brandstationen dit så frigörs det också annan väldigt intressant mark nära korsningen Bollmaravägen, Djupkärsvägen, som ligger väldigt centralt i kommunen.
Äger kommunen den fastigheten där det brandförsvaret är idag?
Äger vi den eller är det brandförsvaret som äger den och arrenderar? Jag vet faktiskt inte, men nej, på något sätt har vi kontroll över den marken i alla fall, ska jag säga.
För brandförsvaret, det är en sån här, vad säger man, kommunsamverkan? Det är
kommunförbund, ja.
Ja, kommunförbund.
Så det är typ Södertörns kommuner plus några till som är med det här brandförsvarsförbundet. Men den dagen brandstationen flyttar så har kommunen kontroll över den här marken. Så är det. Och i övrigt så är det ju totalt sett 50 000 kvadratmeter och där kan ju inrymmas en hel räcka med företag. Mm. Och nu har vi kommit så långt att vi har lagt ett planuppdrag för det här och vi hoppas ju på att vi ska kunna nå nästa steg i plan- och byggprocessen då, som är samråd under innevarande år. Och då är tanken nu faktiskt att göra en detaljplan för hela området. Så det kommer att ingå både liksom vägstruktur med alltså bilvägar, gång- och cykelvägar och, som behövs byggas till för att få access till hela området och infrastruktur på olika sätt. Och sen också någon sorts fastighetsindelning här i tanken då.
Visst är det så att den marken som ju idag består av någon slags skog eller sly som också vetter mot bebyggelsen, alltså när man åker, ja, jag vet inte vad den vägen heter, men du vet om man ska åka till Ältabergs industriområde, ja, under motorvägen på höger sida så att säga.
Grustagsvägen.
Ja, det kanske heter.
Ja,
visst är det så att en viss del av det området också ska ingå liksom, i det här?
Ja, det gör det. Men vi kommer ju att spara en grön korridor där. Det finns ju liksom en sån här svag förbindelse som det heter liksom från nordost till sydväst där. Så att det kommer inte bli någon bebyggelse närmast villområdet.
Nej. Och det har väl också att göra med biologisk mångfald och sånt där.
Ja, det är liksom insekter och fåglar ska kunna ta sig över här på ett bra sätt.
Mm. Och jag kan ju säga till våra lyssnare att det finns ett annat program här på Tyresö Radion där jag också intervjuar Olof Johansson som är projektledare för
Intressant. Ja, då kan du få lite mer djupa detaljer vad som pågår.
Och det finns säkert anledning att träffa honom lite mer längre fram när ni kommer längre i det där.
Precis. Mm.
Ja, ska vi prata lite grann om det som ni kallar för NTC, Norra Tyresö centrum.
Norra Tyresö centrum, ja. Mm. Hela centrumområdet.
Ja, det är ett jättestort.
Det är ett jättestort projekt med massor av olika etapper och kvartersindelningar som puttrar på ett steg i taget. Vi vet ju nu att det så kallade, det var kvarter 11 som vi håller på med nu. Jag var faktiskt på ett sånt här symboliskt första spadtag här. Det var ju Boret då som bygger 63 lägenheter. De har kommit bit på vägen, så det var lite väl sent att ta spadtag nu. Det är två våningar uppe redan på de här bostäderna. Men bygget pågår i alla fall. Och det är väl det som syns mest så att säga, just nu i centrumområdet. Men vi har ju ett färdigt kvarter redan. Mm. Ganska nära där vi sitter nu då. Och det finns ju flera kvarter som är under planering.
Du, och visst är det så att ni kommer också att anvisa Bo Aktivt som aktör?
Precis, ja just det. Bo Aktivt var ju de som en gång skulle bygga ett seniorboende då, borta vid Apelvägen. Men det blev ju inte av olika skäl då. Men alla tycker att det är ett intressant koncept och nu har vi hittat ett kvarter så att säga i centrum som skulle passa för det. Mm. Och det kommer då ligga mitt emot ishallen. Och det blir ju, ishallen ser ju var den byggs någonstans och sen blir det ett torg framför ishallen. Och på andra sidan torget så kommer då förhoppningsvis vi få upp ett boaktivt boende. I samma stil som det som en gång var planerat vid Apelvägen.
Mm. Ja, spännande. Och det är de förstås jätteglada över.
Ja, det hoppas jag. Ja, precis. Vi har inte gått ut på samråden, men det ligger i planen i alla fall.
Och annars då, generellt, så är det både bostadsrätter och hyresrätter som kommer att byggas i det här området?
Ja, det är lite mixat. Alltså. Det finns ju både Riksbyggen och Tybo finns där som aktörer också, då, förutom Boaktivt. Det kommer ju vara olika aktörer i olika upplåtelseformer. Så är det.
På den här listan finns också etapp 5 och Dalgränd med, står det då. Då står det så här: nya bostäder, handel och parkering vid befintligt ICA-garage och intilliggande ytparkering med Skandia som aktör. Vad är det som kommer att ske där då?
Vi har ju precis nu startat det här detaljplanarbetet, så jag vet inte så mycket detaljer egentligen. Det finns ett avtal tecknat med Skandia och det finns mer på den här prioriterade listan. Men det är inte det som ligger först i röret egentligen, utan det finns ju andra objekt som ligger tidigare. Vi hoppas ju kunna skicka ut Boaktivt etapp på samråd här egentligen inom någon månad bara. Och sen finns det också två kvarter där Riksbyggen och Tyresö bostäder är aktörer. De ser vi också som väldigt högt prioriterade. De ligger lite närmare simhallen och McDonalds.
De ligger före,
de ligger före i tidplan, även om det andra också är prioritet. Det har inte kommit lika långt.
Nej, just det. För det jag tänkte då, det var ju Skandia. Då är tanken alltså att det blir liksom mera handelsyta, alltså i anslutning till centrum.
Ja, det tänker man ju säga. Det tror jag Skandia är intresserad av. Sen har ju vi ett politiskt intresse också att få mer handel i centrum. Så det är en fråga vi ställer i varje kvarter som ligger liksom i anslutning till centrum då, så ställer vi oss frågan, kan vi få in lite handel här också? Och då kanske det inte bara är liksom en sushi-krog i bottenvåningen eller en mäklare någonting, utan det är lite mera, lite större saker vi tänker oss då.
Alltså typ, det skulle kunna vara, inte vet jag, Rusta eller alltså den typen
av, precis. Jag tänker med det har vi inte landat i helt, men man kan ju tänka sig att man även har kanske, inte bara nedersta våningen, kanske två våningar med handel. För att få in lite större aktörer, som du säger, Rusta till exempel, den typen av, som inte får plats i centrum idag och som det kanske finns ett intresse av i kommunen att ha då.
Mm. Men det antar jag då, ja, det är väl Skandia då i så fall som så att säga har en uppfattning om det och som kommer driva den frågan.
Ja, Skandia driver förstås på att få utökad handel i det kvarter de själva har, men det går ju alldeles utmärkt att få in andra aktörer också som inte är Skandia, det är helt nya kvarter vi bygger.
Ja, och sen så är det ju också bestämt att det ska bli ett nytt vård- och omsorgsboende i Tyresö strand. Berätta.
Ja, då är vi inne på samhällsfastigheter. Och om vi ska göra någon prioritering inbördes mellan samhällsfastigheter då, så är det här faktiskt nummer ett. Det tror jag alla är överens om. Vi behöver ju verkligen ett nytt vård- och omsorgsboende. Och det här är lite bråttom med, annars kommer vi få brist på platser då i kommunen. Och det här ska helst vara klart då till 2028. Och nu finns det en plats för det här, och det är då i Tyresö strand. Och närmare bestämt, ja, nära anslutning till Strandallé-rondellen där. Rätt så nära Capios vårdcentral, lite diagonalt över gatan där. Och fördelen att bygga här, det är också att vi kan bygga det ganska stort. Vi kan alltså få upp till 100 platser här. Vi har ju tidigare pratat om att vi behövde 2 omsorgsboenden i närtid. Men det här är så pass stort så att det gör att det skjuter fram behovet av omsorgsboende nummer 2 ganska rejält. Så det har vi liksom inte riktigt på kartan än. Men kan vi få fram det här till 2028 så vore det perfekt.
Mm.
Och det har kommit en bit på vägen här, va? Vi vill ju att få ut det här både på samråd och granskningen under året faktiskt.
Mm. Det låter ju bra.
Mm.
Ja, och sen som du säger, jag går ju på den här listan här som det finns mer som du säger med samhällsfastigheter, ja. Skolor.
Skolor, ja, ja, precis. Jo, det finns framförallt 3 skolområden vi borde prata om. Alltså, det är ju, dels är det ju Kumla skola, och där pågår ju renovering och anpassning av lokalerna. Och det görs lite olika arbeten med olika huskropparna, och det här hoppas vi ska vara klart under 2025. Men sen framåt då så är det ju då Njupkärs skola. Den behöver vi ju riva faktiskt och bygga nytt. Om den som bor i området eller åker förbi kanske har noterat det, att det pågår ett byggarbete där nära Koriandergränd där man uppför en paviljongskola. Man håller på med ganska omfattande markarbeten där. Och den skolan ska ju byggas då med paviljonger, som sagt, den ska vara klar då till hösten. Och tanken är då att man ska evakuera verksamheten från Njupkärr dit så att man kan börja riva Njupkärrs skola. Och det har vi ju kommit ganska långt faktiskt. Faktiskt just att vi har beslutat om granskning av den detaljplanen nu bara för en vecka sedan på utskottet som jag själv håller i. Så då fick jag klubba igenom det granskningsbeslutet då. Paviljongskolan är som sagt under uppförande, och det som kommer att hända sen är att vi får en skola som rymmer betydligt fler än dagens 300 elever, alltså någonstans 550 elever räknar man med. Och den kommer att byggas i 3 våningar, vi kommer få en fullstor idrottshall på området, vi får en konstgräsplan, en så kallad 7-spelsplan, det rymdes inte en 11-spelsplan, men en 7-spelsplan i alla fall. Kvar kommer att bli Galaxens förskola, och den kommer då integreras i det här bygget på ett fiffigt sätt då när det gäller tillfarter och inlastningsmöjligheter och allt sånt här. Så att ja, det vill vi få fram så fort som möjligt, den här skolan också. Men nu har vi ju som sagt den här paviljongskolan på gång, så att vi har kontroll på verksamheten.
Mm.
Samma, ska vi fortsätta?
Ja, vi kan ju prata om stimmet tänkte jag, för där, jag menar, där brann det ju.
Ja, där brann det ju, ja. Och det blev lite tokigt, där fick vi verkligen tänka om. Alltså vi hade väl inte riktigt så bråttom med stimmet först då. Det låg i korten att den här paviljongskolan som då ligger lite strategiskt placerad mellan Djupkärr och stimmet, att den skulle användas som evakueringsskola även för stimmet, så att vi kunde ha kvar paviljongskolan då. Och den tanken gäller ju fortfarande, men det blev också så att branden gjorde ju det att vi liksom fick ett akut lokalproblem här egentligen då. Det första som hände var att vi flyttade om då, så att förskolan som fanns på stimmet, den kunde inrymmas i Akvarievägens nya förskola där, Vattenhjulet. Och det var ju lyckliga omständigheter. Då kunde man använda förskolans lokaler till skollokaler. Men det är ju ingen långsiktig lösning. Så vi kommer att bygga nya skollokaler på stimmet enligt befintlig detaljplan. Då kan man komma igång mycket snabbare. Men sen finns det på sikt ett behov också att göra om detaljplanen så vi kan bygga lite högre byggnader. Vi pratar inte om höghus här, men kanske skolbyggnader i 3 våningar och någonting sådär som inte tillåts idag.
Så det detaljplanarbetet, det kommer att pågå parallellt med att man så att säga bygger enligt...
Ja, jag skulle tro att det börjar rätt snart. Alltså, så att man bygger enligt gamla detaljplanen på en del av fastigheten, och sen kan man göra en ny detaljplan för helheten, och då finns det nya byggmöjligheter på resten av fastigheten.
Mm.
På det sättet så kan vi få en långsiktigt hållbar lösning även för stimmet.
Mm.
För vi behöver ju expandera skolverksamheten där också. Och sen börjar ju våra skollokaler rent allmänt vara ganska slitna faktiskt i kommun. Det finns ju renoveringsbehov i andra skolor också, men det hinner vi inte göra någonting åt i år i alla fall.
Nej. Och sen har vi ju det här med Bollmoravägen, korsningen Djupkärsvägen.
Ja.
Den ombyggnationen som ju har diskuterats länge, och om inte jag minns rätt så var det ju framme någon typ av, ja, man pratade om någon väldigt hög kostnad, uppåt 1 miljard eller något sånt där.
Ja, det är för kostnaden för hela sträckan med Bollmoravägen, ända bort ifrån McDonalds-korsningen, ända bort till Lidl där man möter Skrubba Malmberg. Det skulle liksom vara den storleksordningen. Men det där är inga exakta kalkyler på heller. Men det är mycket pengar, det vet vi alltså.
Men nu ska man titta på det där igen då, och se vad som ska göras då, om det blir en
det som är prioriterat är att få till en långsiktigt hållbar lösning för den här korsningen. Vi har ju trafikproblem där i rusningstrafik idag. Om det ska vara rondell eller korsning, det är fortfarande inte bestämt egentligen då. Och det har utretts av och till genom åren, och det är olyckligt att det har blivit så försenat. Jag hade ju en gång förhoppning att den där korsningen skulle vara löst innan man började bygga vid Granitvägen. Nu blir det så att bygget hinner avslutas innan den där korsningen ens på ombyggnadsarbetet kommer inte ens ha hunnit börja i den där korsningen innan det är klart. Men nu är det som det i alla fall, men vi måste ju ta tag i det här och få till en lösning i korsningen då.
Och nu är då tanken att under 2024 då ska man ha en färdig kalkyl och förankrat beslutsunderlag för etapp 1 då.
Mm.
Och etapp 1 då, är det precis själva korsningen?
Det är korsningen, då ser det vissa vägsträckor alldeles intill, både på Djupkärsvägen och på Bollmoravägen. Det man behöver åtgärda för att få till korsningen helt enkelt.
Mm.
För vi behöver få ett bättre flöde i korsningen.
Ja. Ja, som sagt, det här, vi skulle kunna sitta här i flera timmar och prata om det här. Men jag tänker att det kanske är så, Mats, att det här räcker för idag. Vi ska väl ha lyssnare som orkar lyssna också.
Ska vi göra någon cliffhanger på vad som finns med på listan?
Ja,
kanske?
Men det kanske vi ska göra. Ja.
Vi behöver kanske inte vänta 9 månader till nästa
program. Nej, precis. Så det kan vi göra. Då kanske vi får lyssna till nästa gång också. Ja, är det någonting speciellt du vill liksom pitcha för då?
Vi har ju inte pratat allt för mycket om bostadsutvecklingsprojekten. Vi har ju både Graningstorget och Vättingestråket, det som är kvar av Vättingesprogrammet då, det har ju bantats rejält. Och sen har vi Trollbäcken centrumstråk där vi har ett planprogram sedan 2019 som vi inte riktigt har kommit igång med några detaljplaner igen. Det ligger också i prioriteringslistan här va. Och så finns det ju en hel del gång- och cykelsatsningar liksom en del, ska vi säga, miljöåtgärder då.
Mm. Nytt naturreservat vid Barnsjön till
precis,
exempel.
Precis, och en naturvårdsplan som ska täcka allt som inte är naturskyddat då. Och sen lite mer hands-on då, plan för laddinfrastruktur. Det blir ju i praktiken ett kommunalt ansvar att se till att få en infrastruktur för att kunna ladda våra elbilar.
Spännande. Men det kan vi ju prata mer om nästa gång då. När vi
det
ses.
Kan vi göra. Då finns det säkert lite nya grejer också att krydda med.
Ja, precis. Och det kanske inte behöver dröja så långt som det var nu sist vi sågs. Utan vi kanske hinner till och med ta något program innan sommaren.
Det kanske vi kan göra.
Ja. Tack så hemskt mycket, Mats Lindblom, stadsbyggnadsutskottets ordförande, som har varit här och berättat så insiktsfullt om de olika stadsbyggnadsprojekten som sker och som är på gång här i Tyresö.
Tack.
Tack Mats för att du ville komma hit. Och jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson. Oh, but it's got tonight to keep you coming around.